Hej Carl.
Hej Oskar.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Lite pirrig, men jag är taggad. Hur är det själv?
Jo, men det är bra. Skolan är igång. Man är tillbaka i Umeå. Skräckblandad förtjusning.
Det var ju länge sedan vi satt här i det här. Nu sitter vi i mitt vardagsrum. Och det känns som det var ju flera månader sedan vi satt
här. Jag lämnade Umeå i slutet på april. Var du då rest?
Och du har ju mest sett skog, eller?
Mest skog och källarlokal i Ulriksdal.
Hur känns det att vara tillbaka i Umeå då, och skola och jobb och allt annat runt om?
Ja, men det är ändå skönt. Det är vardag igen. Det behövs lite. Det har varit... Ja, det är mycket annat som händer på sommaren liksom. Att komma upp nu till det här fält. Och sitta här och spela in sjölivet.
Ja, det är precis. Kul. Men det är skönt att vara tillbaka. Jag har bott i en resväska i hela sommaren och... Ja, knappt haft ett boende överhuvudtaget. Så att, det är skönt att komma tillbaka, komma hem, ja, och landa lite grann och sätta sig ner och planera och fixa och jobba och plugga och ja, allt annat. Men det är inte det vi ska prata om. Det är ju 10:e avsnittet vi är på nu, eller hur?
Och det är något lite speciellt med avsnittet.
Superspeciellt. Det är lite därför jag är lite nervös eller pirrig och taggad. Det är ju faktiskt att alltså, du och jag startade här för att vi tycker det är väldigt kul. Alltså det är därför vi gör det. Men sen har vi insett någonstans här nu att det går inte att lägga ner så här mycket timmar utan att få hjälp på traven och sådär. Och nu får vi det, eller hur?
Ja.
Så det här avsnittet så har vi faktiskt en sponsor!
Moringo.
Ja, moringo.com.
Eller appen Moringo, samma namn.
Ja, kan inte du så här lite snabbt förklara, vad är Moringo?
Moringo låter dig och din hamn hyra ut din båtplats men att du inte använder den. Vilket gör att hamnar som kanske tidigare inte har gästplatser eller ofta har fullt på gästplatser nu har fler gästplatser eller äntligen har gästplatser. Vilket är en riktigt schysst boost i ekonomi.
Ja, precis. För att liksom, idag så står det ju många tomma platser här och var i våran skärgård och i massa hamnar. Och varför inte då utnyttja att det finns folk som faktiskt vill ta sig i hamn? Och jag vet att mamma och pappa har lagt till flera gånger i hamnar och liksom frågat runt för att man får ligga där och så vidare. Men nu har man ju liksom en tjänst framför sig där man kan kolla liksom. Så det är supersmidigt. Då har man liksom helt plötsligt en ny möjlighet att... Ja, att lägga till i hamn, och det här gynnar ju verkligen framförallt då klubbarna. Alltså alla sådana här småklubbar som har fallerande y-bommar och allt får ju in en extra slant att rusta upp allt det här med fendrar och allt runt om liksom.
Som du säger så är det skärgården, men det är inte bara liksom i Stockholms skärgård, Göteborg och de här stora ställen, utan det finns ju i hela landet. Vi vet att som längst upp i norr är ju Kalix och längst söderut är Gislev. Och sen är det hela vägen, och det ligger längst söder.
Alltså, det är typ längst ner, vid Trelleborg, ja, ännu längre ner.
Där. Och sen är det upp på västkusten då, och så finns det hela vägen upp egentligen till Oslo.
Det finns för det hela Oslofjorden, eller fjärden, ja, eller vad heter det. Ja. Ja. Det finns ju till och med på Färöarna.
Färöarna, ja.
Och så finns det, de ska lansera i Australien, och alltså det finns verkligen precis överallt. Lite USA har jag sett någon plats också. Ja.
Och det är superschysst eftersom... Du går in och bokar via appen och då har du gjort så att du har anmält hur stor båt du har och eller hur stor båtplats du har möjlighet att hyra ut. Vilket att det på en gång blir en match. Du ser bara de hamnarna som passar dig. Vilket gör att du inte behöver oroa dig för att du ska få plats i hamn, utan det är lugnt. Du kommer dit, du har bokat i förväg, betalning och allt är skött.
Ja, och det är det som är så skönt också då för de här mindre hamnarna. Alltså det här funkar ju även för stora gästhamnar till exempel. Men även de mindre hamnarna behöver ju inte ens ha personal för att det här ska funka. Du behöver inte ha någon på plats, utan appen sköter ju allt det här. Så att det är en väldigt liksom enkel inkomst för hamnarna. Men sen är det ju även liksom, allt det här gör ju väldigt mycket för oss, tänker jag, som är ute på sjön.
Ja, verkligen.
Och det är ju det här jag ser framför mig, för att många idag, framförallt runt storstäderna, Göteborg, Stockholm, så är ju gästhamnarna väldigt fulla och många går in i hamn redan vid 2-3 på eftermiddagen för att ens få plats för natten. Och då har man ju missat hela dagen. Då har man ju missat alltihop, i min mening. Det är inte, jag vill ju kanske gå i land vid 7-8 eller liksom, kanske ännu senare, ja, vissa dagar. Och då kan man helt plötsligt ta sig in i en liten hamn som man kanske aldrig annars skulle besökt. Det kanske finns en bastu till och med, vem vet, ja, en dusch, el, kanske till och med finns wifi.
Alltså, släng en skräp.
Ja, alltså allt du kanske behöver då när du ska i land eller för att vara i land. Eller ja, du går väl in av en anledning antagligen istället för att ligga i en gästhamn. Och varför inte utnyttja allt det här? Jag vet inte. Det var väl lite därför vi ville göra ett samarbete med Moringo. För att de kämpar ju någonstans för att göra det lättare för oss sjöfolk. Liksom.
Ja, för att alla ska ha möjlighet att komma ut.
Ja, och det är det här vi gillar. Så att, ja, stort tack till Moringo.
Tack Moringo.
I andra avsnittet, Oskar, så pratade vi med en man som heter Peter Foppa Forsberg.
Mm.
Han heter inte Foppa, men vi säger det.
Han heter typ Foppa.
Ja, vi döper honom.
Ja.
Nej, men och i andra avsnittet pratade vi med honom. Och nu är det ju faktiskt så här att i senaste veckorna här nu har det varit en härlig snackis om honom. För det är ju så här att han är delägare, jag tror han har största andel till och med, fast jag vet inte, i ett företag som heter Anytech, ett båtmärke helt enkelt. Och de har släppt en ny båt som kallas, jag tror det var någon som kallade den typ Foppas, ja, brutala båt, nej, Foppas monsterbåt kanske, jag vet inte. Och det är alltså en stor aluminium, om jag inte misstar mig, ja, motorbåt. Och det är 4 stycken 400 hästar på den.
Ja, det är ett as. Den heter Anytech 1221. Den är 12 meter lång och Foppa hade nummer 21. Därav 1221. Och han lanserar den här som en familjebåt. Men det är alltså en 12 meter lång styrpulpeter på steroider. Som gör 70 knop med 1,5 kubikmeter tank. Och jag tror man, den skulle dra i full fart typ 600 liter timmen. Så man kommer nästan 140 distans på, i full fart. Det är ju perfekta familjebåten. Och det fanns toalett ombord. Bra stuv. Stor säker vindruta.
Utan att vetas tänker man att det är 1600 hästar på den här. Det är ett monster. Ja. Den drar mycket. Men den kan heller inte, den är dyr i drift. Men den kanske inte är så gratis att köpa heller.
Nej, vad var det? 6,8 miljoner tror jag den börjar på.
Va?
Sen kan det nog, det finns nog möjlighet att utrusta en hel del.
Ja, det är ju inte en gratis familjebåt. Men jag kan tänka mig att det är en frukt. Dansvärt rolig familjebåt.
Ja, för att hoppa och prata om det att man tycker ändå att det finns ett segment för den här båten och att Anytech har varit ganska duktiga på att leda fram aluminiumbåtsmarknaden och de ser att många har följt efter dem. Så de tycker att det är ett naturligt steg framåt i deras linje av båtar. Och alltså, har du råd med en fine köp? Det är ju en asfet båt. Jag tror de höll på nu och testa in den nu och de hade någon stömbare som skulle kolla hur, ja, med motorvinklar och propellrarna. När vi kört den till mässan i Gustavsberg, tror jag att det var.
Allt på sjön?
Ja, allt på sjön, precis. Då, så visade efter att de kört dit, så hade de kört med ena motorn avstängd, men inte ens märkt det.
Det är ändå rätt fett.
Ja, det är så mycket.
Då hade de ju snittat rätt hög
fart. Ja, de hade väl legat tryckt på ändå.
Ja, ah, häftigt. Så det var första nyheten. En ny häftig båt av Peter Forsberg, alltså. Anytech 1221 heter den. Så det kan vara kul att ta reda. Eller vi kommer lägga upp, som vanligt, lite bilder och videos kanske till och med. Och lite länkar. Så kolla in på sjolivet.se. Det är ju faktiskt inte alltid det går bra på sjön. Ibland så går det illa också. Och nu är det så här att Sjöfartverkets räddningscentral, de har nu utvecklat en, jag vet inte, en ny tjänst kanske man ska säga. Eller ja, det kan man väl göra. Och det är ju så här att när man då, om man nu skulle råka illa ut och att man skulle, det skulle hända någonting, då om man på något sätt kontaktar räddningstjänsten och behöver hjälp helt enkelt, då kan Sjöfartsverket räddningscentral skicka ut ett sms. Så att jag på min telefon får ett sms med en länk. Jag klickar på den länken och då delar jag automatiskt min position med räddningstjänsten. Vilket är betydligt mer exakt än när du själv försöker förklara vart du är. Mm. Det är ju perfekt, alltså verkligen perfekt grej för att då kunna dela sin position. Men det gäller ju att man kanske då har påsatt på sin telefon att jag kan dela min position, min plats. För att man kan ju också stänga av det här. Men om man vet med sig att jag ska ut på sjön nu, jag ska en bit kanske eller någonting. Sätt på det där så att det blir lättare. Om det nu skulle hända någonting, det är bara tips. Jag tycker det är jättebra att vi jobbar här framåt med ny teknik. Det här, jag älskar det här.
Ja, för mobiltelefoner är något som, mobiltelefon har nästan alla. Och smartphones är det de flesta utav dem med. Så att de har en inbyggd GPS-sändare. Så att inte nyttja det här är ju, ja, det vore dumt.
Sen ska jag ju, måste jag ju berätta här nu. Vet du vad den här tjänsten heter?
Nej.
Carl. Den heter Carl, de har döpt den till Carl. Efter då, Call and Rescue Link. Carl.
What?
Så att jag heter Carl, det här är en bra tjänst, den heter Carl, jag gillar det. Så bra där av Sjöfartsverket och bra kämpat. Vi ser till att använda den flitigt om vi nu skulle råka ut för något. Men som vanligt så kanske man inte bara ska förlita sig på att telefonen kan skicka GPS och sådär. För att den har ju också batteri som kan dö och så vidare. Så att man bör ju ha flera saker. Man bör ju ha en VHF kanske, och på en VHF, de nyare, kan man ju ha en DSC om jag inte minns fel. Att signalen heter. Det är egentligen en knapp. När du trycker på den så är det en nödsignalknapp som skickar ut din position automatiskt. Så att det finns ju flera sådana här lösningar. Som man bör tänka på, kanske vara förberedd utifall det skulle hända. Som i ett av avsnitten då när vi lyssnade på Victor Poe när han sjönk utanför England efter att ha kört på en container. Så behöver man ju många sätt kanske att få hjälp, i värsta fall. Innan vi går vidare nu i detta avsnitt nummer 10, eller hur? Vi säger 10? Ja, bra. Så är det ju så här att det har ju varit några mässor de senaste veckorna. Det har varit öppna varv och det har varit allt på sjön. Det är alltså... Vi var ju på Allt för sjön här nu för ett halvår sedan.
På Stockholmsmässan.
Och det var på Stockholmsmässan inomhus. Men Allt på sjön, det är väl Sveriges största flytande mässa, eller?
Ja, jag tror hon påstår det.
Ja, en av dem. Ja,
i Gustavsberg.
Ja. Vi ska inte snöa in på de här för mycket. Det är balla grejer, man borde gå dit om man inte varit på någon sån mässa. Och det är väl egentligen varför jag tog upp det här nu. För att jag gillar det här att de har alltid någonting att göra. Även för de som kanske inte är så båtintresserade. Och då tänker jag på barnen. Ofta så kommer man ju dit kanske... Ja, med sina barn. Man är själv båtintresserad, men de kanske inte är det. Men då finns det alltid saker att göra. Och jag kommer ihåg när vi var i Stockholm där på Allt för sjön. Då hade de liksom en jättestor inomhuspool med liksom suppbrädor. Och det fanns liksom allt möjligt med olika mål. Och, ja, det var hur mycket grejer som helst att göra. Och jag vet nu på Allt på sjön så hade de ju en helt egen brygga, tror jag till och med. Med så här jollesegling, man fick prova på och testa. Och man hade ribbkörning, alltså ribbåtar då, en snabb motorbåt. Just för barn, så att man får testa på saker. Jag ville bara liksom säga det, jag vet inte varför. Men jag vill säga det för att det är kul, man borde gå på en mässa. Man blir alltid lite inspirerad, även om man kanske inte har en båt. Jag kanske inte är superbåtintresserad, men det är kul. Det är häftigt.
Precis, för det roliga, alltså den stora massan av folk tycker kanske inte att det är superskoj att gå i... Kolla de här nya däckslayouterna på segelbåten eller motorbåtarna som har någon ny smart pentrylösning. Alltså det är inte så jävla rock'n'roll egentligen. Det roliga är att få gå på en båt som ligger och flyter och guppa lite och känna hur det känns. Och sen prova åka en båt. Och det ges ju möjligheter på de här mässorna. Mm. Så att ur ett liksom bredare perspektiv är det här riktigt fett. Speciellt om det är lite vackert väder. Mm. Solen skiner. Man går dit. Käkar lite mat. Surrar lite med folk.
Ja, det är trevligt. Och på något sätt så lyckas de här mässorna ofta tajma bra väder.
Ja.
De har nog beställt det på något sätt. Ja, men så kan det vara. För någon vecka sedan här nu så fick jag äran att göra en väldigt häftig intervju med en av mina... Jag skulle nästan vilja säga idoler. Man har känt till hans namn under många, många år. Man har liksom på något sätt, jag vet inte, drömt om det här.
Han är ju lite av svensk seglingens Zlatan.
Ja, men han är ju det. Och framförallt kanske i Göteborg där fler känner till honom. Han är ju från Orust. Och vi pratar alltså om Martin Strömberg. Och det här är en kille för er som inte vet. Han är alltså 33 tror jag, år gammal. Och han är alltså, som Oskar sa, Sveriges Zlatan i segelvärlden. Han är en havskappseglare och seglar Volvo Ocean Race. Och det har vi nämnt förut lite kort i podden. Men det är egentligen ett race, en tävling som går runt hela jorden. Består, alltså den här resan runt jorden är uppdelad i 9 olika ben som man kallar det. Och det tar ungefär 9 månader varje sånt här race och går vart tredje år, eller hur Oskar?
Ja, precis. Så ja. Nu blir 2017 till 2018, sen vidare 2019, sen är det 20 till 21.
Martin har ju varit med 3 gånger. Första gången var 2008-2009 och då var han en trimmer. Jag kommer inte ihåg vilket lag han körde för.
Ericsson-båtarna var.
Ericsson,
han var ju på nordiska satsningen där, som var riktigt kul, som... På slutet så hade de ju Mange Olsson som skipper, som är en sjuk legend inom svensk segling. Som tyvärr tagit sig bort under på Lanzarote under träningsläger med SCA i en hjärtattack. Men han ska man verkligen kolla upp.
Andra gången Martin var med, det var 2011-2012. Och då var han alltså med ett franskt lag som heter Groupama. Och de vann. Så han har ju också till och med vunnit Volvo Ocean Race, vilket är
fruktansvärt coolt. Och sen så var han med senast här nu 2014-15 och då seglade han för ett kinesiskt lag som heter Dongfeng Race Team. Och då slutade de trea om jag inte minns fel, eller hur?
Ja, det är helt sjukt att det har gått så bra. Mm. Och den är ganska kul den här kinesiska satsningen, för att det är ju en sjukt stor PR-jippo att lobba för segling i Östasien och Sydostasien. För att det finns nästan inga förebilder, utan det är egentligen, det är nordiska, amerikanska och europeiska seglare som finns. Och det är samma som Abu Dhabi-gänget som lobbar för segling och ser till så att det får synas i Västasien och Förenade Arabemiraten.
Mm. Men det här är alltså extremt häftigt race. Jag vet, det finns en app till och med som jag spelade när det var. Och att man då kan tävla mot dem. Alltså man kan ha en egen båt i appen och tävla mot dem som racear. Och det är häftigt som fasen. Men i alla fall, strunt i det. Martin Strömberg, jag fick gärna prata med honom. Och han berättade en härlig massa saker. Både om sig själv och om segling. Och du vet, han har varit med om så häftiga saker. Han har liksom seglat på två valar. Eller en val åt gången då, men två gånger. Han har liksom haft mastbrott. Han har liksom fått så här 4 meters sprickor i hela båten. Han har liksom varit med om det mesta man kan vara med om på sjön.
Ja.
Så en häftig kille, och jag tycker vi lyssnar och på vad han har att säga. Martin Strömberg.
Ja, jag heter ju Martin Strömberg och jag har seglat 3 stycken Volvo Ocean Race. Vunnit en gång och tycker segling är jävligt kul. Och få segla så som jag har fått chansen att göra de här 3 gångerna, segla från en kontinent till en annan, är jävligt coolt. Och inte bara göra det utan också resa på vägen. Det är det som jag brinner för, att få resa och sen få möjlighet att göra det på den nivån är fantastiskt.
Du är ju lite som jag brukar säga i alla fall, segelvärldens Zlatan. Kan det stämma?
Ja, det vet jag inte. Det är väldigt svårt att leva upp till den rollen. Jag har fått höra det flera gånger dock. Så att, speciellt när jag var i Frankrike och ensam svensk, så var det väl var den parallellen ännu mer påtaglig. Men samtidigt så tycker jag väl att det är ganska tråkigt. Jag tycker att vi borde vara fler svenskar som är med i den högsta nivån på seglingen. Jag tror att vi har en mentalitet och en tuffhet som krävs i framförallt Volvo Ocean Race, men också annan typ av segling. Vi är tillräckligt strukturerade för att vara med där.
Om vi börjar i rätt ände då, vad är Volvo Ocean Race kort och gott?
Volvo Ocean Race är en tävling som går jorden runt. Den har pågått i 40 år, så det, jag vet inte hur många omgångar det har varit, men det är en ganska gedigen historia. Och det är ju liksom, man seglar då från de senaste racen jag har varit med, som alltid startat då i Alicante. Historier som har startat i England innan. Och sen så klassiska är ju åka till Kapstaden. Och sen så fortsätter det runt jorden. Så det är ju liksom långa sträckor man är på havet. Och den längsta som jag har gjort är från Qingdao i norra Kina till Rio de Janeiro i södra Amerika. Så att,
hur långt är det i sjömil typ?
Det var ju nästan 13 000 sjömil. Så det är några års semestersegling kan man säga. Och det tog oss då 40 dygn. Så att, det är lite monster grejer. Sen så finns det ju de som seglar själva runt jorden också, så att det är ännu värre. Det är nästa steg.
Men hur hittar man, eller om man ens gör det, något lugn eller ro, eller vad säger man, sin egen tid? Hittar man det på ett sånt här race?
Ja, egen tid är väldigt svårt att få tag i. Jag gillar ju egen tid, så jag saknar ju det ganska mycket. Och det är ju någonting som man, för den kvoten får man ju fylla på när man kommer i land. Så där, då blir man ju ganska osocial. Man gör sin egen grej på dagar och så tills man kommer tillbaka till teamet och går igenom vad som hände och vad som ska hända i framtiden och jobbar med båten för att få den redo till nästa etapp och så vidare.
Och det här racet pågår ju i 9 månader ungefär, eller?
Ja, precis.
Mm. Och hur funkar det då med familj? Har du familj?
Ja, en flickvän och 2 hundar. Så att,
och hur ni ses inte så ofta då? Eller följer hon med och möter er vid varje målgång då? Eller?
Ja, hon har ju kunnat komma till de flesta stoppen. Och sen så har jag åkt hem någon gång också emellan. Så att, Så det är lite allting eller. Hundarna får inte se på väldigt länge.
Och varje stopp då, hur länge är man i land?
Ja, det är lite olika. Och det har också blivit mindre och mindre. Nu senaste var det kanske 2 veckor som man var i land. Och då är man ledig 5 dagar ungefär. Och sen så börjar jobbet på nytt liksom med att göra ordning båten. Och sen så innan prata upp sig om det som hände och det som kommer hända. Så att, och sen förbereda båten, förbereda maten, förbereda... Ja, det är många pusselbitar som ska falla på plats. Mm. Och sen ska man sköta sig i vanliga liv också vid sidan av betala räkningar och så vidare. Svårare.
Det förstår jag. Jaha. Jag fick också lite information här att du någon gång ska ha, det kan vara ett rykte, fått en fisk i ögat eller om det var bara i ansiktet.
Ja, just det. Ja, det har nog hänt minst en gång, kan ha hänt 2 gånger. Men jag hade ett blåmärke precis vid näsan. Så att,
var den liten, stor?
Jag tror det var lite mellanstor, det var väl en 25 cm något kanske. Men det händer ju rätt ofta och det värsta är väl kanske inte smällen utan det värsta är ju lukten av de här fiskarna när de väl har gjort sitt nedstamp och träffar man på de är på kläderna så luktar ju det i 2 veckor sedan. Så att, det är väl det som är det värsta. Och de gör ju sådana intåg i skymningen så att, man vet ju inte, man har väldigt svårt att upptäcka när de kommer flygande.
Och den här frågan ledde mig in till 2 andra frågor egentligen. Ser man några andra djur?
Man ser ju ganska mycket djurliv måste man säga i havet. Och det är jättekul. Det är, samtidigt är det ju, för oss är det ju lite av en fara. Om man då tänker på valar och större djur i vattnet så är det ju en risk för oss och båten att stöta på dem. Så att vi har till exempel över Atlanten om... 2 första racen jag gjorde så seglade vi in i valar båda gångerna. Och det blir ju... Första gången blev ganska stora skador på båten. Så att man är ju orolig för både för sig och för valen egentligen. Så man vill ju försöka undvika dem så gott det går. Egentligen hoppas jag att man kan hitta något som man kan skrämma bort dem lite innan man kommer.
Men är det, följer de med båten då? Eller vad är oddsen, tänker jag, att man ska segla på en val mitt på Atlanten?
Ja, men vissa valar är ju mindre valar. De följer ju ofta gärna med båten. Delfiner är ju ingen val. Men mindre valar kan man se följa med. Men de stora valarna är väl det som är det jobbiga. De kan ju ligga och sova eller ligga på ytan. Och det gäller liksom att få liv i dem innan man kommer fram till dem. Vi kommer väl ganska förhållandevis tyst i vissa situationer. Så att...
Häftigt.
Ja, det är häftigt. Det är jättehäftiga djur, det måste jag säga. Men samtidigt så vill man ju undvika dem.
Du förstår. Och sen, jag tänkte också på det här med... Jag bara relaterar ju som sagt, när jag seglar Atlanten, även om det är bara en bråkdel av vad du gör. Ja. Så det blir ju alltså salt i kläder, det blir klibbigt. Ja. Och du lever ju så här under längre perioder.
Ja.
Hur funkar det liksom med levnadssituationen med dricksvatten? Kör ni watermaker där? Eller har ni...
Vi kör watermaker, ja, precis så länge det funkar. Ja. När det inte funkar så är det svettigt att pumpa fram vatten. Men
tvättar ni kläder då? Eller hur?
Jag gör inte det. Många gör det, men det tar ju på vattnet som sagt. Och med ju mer vatten man gör slut på, desto mer diesel måste man ha med sig. Och desto tyngre på båten, så att det blir ju liksom en ond spiral. Då är det bättre att ta med sig ett plagg mer än att tvätta, tycker jag.
För man hör ju rykten som troligtvis stämmer, och det är ju det här till exempel att man som Volvo Ocean Race seglare, man kapar ju tandborsten så det bara är liksom borsten kvar.
Ja.
Man i princip har 1 par kalsonger på 3 månader, man, ja. Alltså man har minimum av allt, stämmer det?
Ja, absolut. Några av de där är ju riktiga skrönare och några är verklighet. Så att, man har ju en begränsad packning. Ibland så har man ju smugit ner någon extra underställ i... man har ju sitt ansvarsområde ombord på båten. Vi ska ju kunna laga båten ifall den går sönder. Så det har ju hänt att man har smugit ner ett underställ i mitt fall då, vinschdelarna eller i segelmakarkittet. Men det kan ju också dubbla som en trasa, så jag vet inte riktigt.
Har du någon gång varit rädd för döden?
Eller varit nära döden, kanske man ska säga.
Antagligen fler gånger än vad jag vet. Det finns ju många gånger som har varit rädd ombord. Så vet jag inte riktigt. Jag har nog aldrig lyckats... Eller jag har nog varit dum nog och inte var rädd för mitt eget liv, utan var rädd för oss som helhet på båten till exempel. Vi sitter ju alla i samma båt i de otäcka lägena. Vi har haft en hel del haverier under åren. Allt ifrån att det har brunnit till att vi har hållit på att sjunka, till att vi har brutit masten. Och, det finns ju så många gånger som man är orolig, så att säga. När vi seglade upp till Qingdao, första resan jag gjorde, då var man ju ganska ny och lite mer orolig också. Så att, och då sprack ju båten ganska rejält, och fick vi 2-4 meter långa sprickar i sidan av fören. Då får man lite panik.
Men hur löser man en sån sak när det är 4 meter långa sprickor och det läcker in vatten och ni är mitt ute på havet?
Ja, det finns ju ett par olika. Vi stagade ju upp så mycket vi kunde. Med, kojerna är ju aluminiumrör, så man sågade sönder så mycket, av dem. Tog plattor ifrån luckor in i båten och tryckte emot. Och sen så, men vi kunde ju inte fortsätta resa såklart, utan vi fick ge upp och fick lagat båten i Taiwan efter mycket om och men. Men det var ju en stor patch att gå igenom där.
Hur kommer det sig att det kom en spricka? Eller två?
Ja, det är svårt att säga. Det är väldigt torrt väder. Vi seglar i något som heter Luzon Strait, som är norr om Filippinerna. På en tid av året där man ska inte befinna sig där, helt enkelt. Och det gjorde vi. Och seglade alldeles för stora vågor och alldeles för mycket vind. Ingen vet hur mycket vind det var, för alla vindinstrumenten flög bort. Så bara en sån sak, så då handlar det om överlevnadssegling efter det liksom. Och någon gång under det här så kan det ha varit någonting i vattnet som vi slog ner i, som gjorde att det började bli en spricka, och sen så har det jobbat sig större och större när vi jobbar i vågorna. Men det är ju en liten patch att gå igenom.
Men vad är de största vågorna du har upplevt?
Ja, det är jättesvårt att säga, men då sa han ju att det var 14 meter höga vågor där. Sen så tror jag att det finns ställen som har varit större vågor. Men de upplevs ju... Vågorna upplevs ju olika beroende på hur långt det är mellan topparna. Som man säger, i södra oceanen så är det ju väldigt, väldigt långt mellan varje vågtopp. Och då upplevs de, visst de är stora, men de upplevs inte lika. Det är ju en lång backe och upp och en lång backe ner. Det värsta är ju korta höga vågor då. Det räcker att det är bara 2 meter och de är korta emellan, och så smäller det rejält.
Vad gör man när det är vindstilla då? Jag förstår att då försöker man kanske optimera, för man vill ju på något sätt ta sig framåt, men passar man på att
bada lite? Eller? Ja, för oss kappseglare så är det nästan det värsta vädret egentligen. Och speciellt då om man inte ser de andra båtarna, vilket man ofta inte gör. Då vet man ju inte hur... Man vet att man själv ligger helt stilla. Och man vet inte hur en båt som ligger 20 mil bort, vad den gör 0, 5, 10, 20 knop.
Och det får ni inte se via någon AIS?
Nej, det får vi inte se förrän det är 6 timmar mellan uppdateringarna. Så att det tar lite tid innan den informationen kommer. Och det är ju jättefrustrerande såklart. Så det är ju kanske den värsta väderförhållanden för oss. Då kan man leva med de här 14 meter höga vågorna och inga vindinstrument så länge man rör sig framåt.
Men du badar inte när det är vindstilla?
Nej, egentligen så man försöker hela tiden komma framåt. Och det händer ju att man badar. Vi har ju en swimmer of the watch som är redo att hoppa i vattnet. Det händer ju rätt ofta att det här fastnar grejer under båten och man får ju ta loss någonting från en köl och roder och så vidare. Man badar inte för att för nöjes skull, utan för...
Kolla under båten.
Ja, precis. För att segla fortare.
Och vill man se det här så är ju ett varmt tips, i alla fall från min sida, det här med Life at the Extreme på YouTube.
Ja.
Det är ju väldigt intressant att titta på, måste jag erkänna.
Är det så?
Ja. Ja. Det är extremt kul. Så det kan vi tipsa lyssnarna om.
Ja, förutom det som vi seglar Volvo och tjej, så kanske inte... Det kanske ska vara kort minne, så kan man... Det ser jävligt coolt ut, men det är... När man väl har varit där och vet vad det innebär, så... Så är det lite tuffare.
Ja, för det är ju så många av riktiga, alltså proffsseglare då, som Arvid här till exempel och andra människor, som jag har frågat om de liksom vill köra Volvo Ocean Race, är det såhär, ja. Och det, man märker ju till och med på att de nästan är lite rädda för det, för att det är så extremt liksom. Det är inte vanlig segling, utan det
är... Nej, det är ju tufft på många sätt, men det är ju ett äventyr i sig. Nu blir ju säkerheten kanske lite högre i och med att vi är så nära varandra. För i många delar av världen så är det ju viktigt att vi är ett flyt, och att vi, för vi är varandras närmsta resurs på hjälp och säkerhet ifall någonting skulle hända. Så på sätt och vis kanske det blir säkrare på det sättet också. Men det är ju inte att underskatta. Moder natur kan ju kasta ganska, ganska svåra bollar på en.
Sen är det ju en till fråga egentligen. Man har ju hört mycket historier om sjörövare och folk som har blivit tagna. Är det någonting ni tänker på, tar i backning när ni lägger rutt? Eller hur funkar det med sånt, pirater och sjörövare? Eller vad heter det? Pirat, vad säger man? Pirater bara.
Ja, pirater, ja, precis. Ja, de finns ju i allra högsta grad, så är det ju. Och sen får man ju säga att Volvo har ju håller oss borta från pirater och håller oss borta från isberg i den mån det går. Sen vet vi ju att, och de är de värsta områdena vi får hålla oss undan från. Nu har ju de har fått bukt mycket på piratfrågan. Men det finns ju områden i världen där man kanske inte är pirat på det sättet, men man tar man är opportunistisk i sitt piratletande, så att säga. Och det är ju de områden man kanske är lite extra orolig när man ser att en båt vänder om för att komma närmare en och sådär. Det är då man börjar bli lite orolig. Så det har hänt att vi har släckt lanternerna och så vidare på vissa ställen för att liksom smyga undan lite.
Jag blir lite stum här. Men okej, vad är det häftigaste du har varit med om?
Det häftigaste jag har varit med om? Jag har varit med om två gånger Ja, det är ju så många grejer man har häftigt, men en grej som är väldigt ovanlig, tror jag, är ju en regnbåge på natten. Så det är jävligt coolt. Men det är ju mer en naturfenomen, men det är jävligt mäktigt när man ser det.
Men blir det av månsken då? Eller
ja,
hur?
Precis. Så det måste vara jättestark måne, och så blir det en regnbåge utav månskenet. Så det är riktigt coolt. Man får vara med mycket, mycket fina naturupplevelser.
Finns det bild på det här?
Ja, det är ju det som är svårt. De fräckaste grejerna är jättesvåra. Och det är samma med mareld.
Ja,
vissa delar av världen så är det ju fantastiskt mareld. Och du kan se fiskstimmen simma med båten. Och du kan se den stora fisken komma och jaga dem. Och så är plötsligt alla borta. Så det blir ett skådespel i sig. Ja. Då kan man ju bli lite förtrollad i att bara sitta, när man är klar med vakten, och sitta och kolla på det.
Det är kul, för vi pratade faktiskt om det i förra avsnittet. Just det här med mareld. Det är nästan någonting man måste uppleva någon gång i livet.
Ja.
Det är väldigt vackert.
Ja, jag tror det enda som man ser ju det kanske bäst då på tecknad film, kanske det man har sett mareldar och lite hur det magiskt det kan vara. Men jag tror inte man har lyckats göra kameror som kan fånga magiken i marelden och spelet som utförs.
Nej, men jag vet, du är ju väldigt ödmjuk här nu, och jag tror inte att alla riktigt fattar hur stort det här egentligen är. Men det här Volvo Ocean Race och hela den här biten och din delaktighet i det. Men hur kan man som vanlig person hitta det här racet? Hur kan man följa det på bästa sätt?
Jag tror att du var inne på en ganska bra kanal där med Life at Extreme, YouTube-kanalen. Och sen så volvooceanrace.com såklart. Just nu så händer det ju inte jättemycket, utan det kommer ju om ett halvår, ett år, så börjar ju uppladdningen ordentligt på de sajterna mer officiellt. Nu finns det ju många som jobbar i bakgrunden för att få till båtar och få till team för nästa race. Men sen under själva racet så är det ju att följa på den här tracken nu kanske framförallt. Och om man seglar sin egen båt virtuellt emot de riktiga båtarna så är väl det man tar sig för, tror jag. Och det blir ju lite som en Knut Frostra, en gamla vdn på Volvo Ocean Race. Han kände sig själv lite som en knarklangare, för han tipsade om den här appen och sen så blev alla hooked på den här appen och måste kolla då vad skett hela tiden. Så att det blir ju, jag tror, börjar man följa segling så är det väldigt intressant. Och sen så min tjusning med racet, eller med segling överhuvudtaget, är ju att det är så brett. Om jag håller på resten av mitt liv med segling så kommer jag inte lära mig allting jag kan lära mig inom seglingen, utan jag kommer alltid kunna lära mig någonting varje dag jag går ut och seglar. Och det är ju mitt mål liksom, varje dag lära sig någonting nytt. Vad än jag tar mig för att segla egentligen, så är det en tråkig dag på jobbet om jag inte lärt mig något nytt.
Om vi lämnar Volvo Ocean Race för en sekund då, hur ser en semesterdag ut? Tillbringar du den på sjön eller är du med helst hemma då? Eller har du någon annan båt du hellre...
Nej, i så fall, jag gillar ju att vara på vattnet. Men semesterseglingen blir det ju ganska dåligt med, får jag säga. Då är jag hellre ute och fiskar eller någonting annat, men gärna på vattnet.
Har du någon plats, någon sån här guldkorn du vågar dela med dig av till...
Nej, jag vågar inte dela med mig av någon sån specifik plats. Men Bohuslän är ju väldigt fint på sommaren. Så att, jag förstår ju inte de som åker iväg på sommarmånaderna när de åker iväg till Grekland och sånt. Det förstår jag inte riktigt. Utan, för mig är Bohuslän fantastiskt på sommaren. Även om man får ta vädret som det är. Det är bra ena dagen och på kvällen så är det dåligt. Så att, man får ta det som det är, men det är fantastiskt.
Men tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Under mina två semesterveckor nu i sommar, Carl, så var det mest segling på de vanliga platserna i Stockholms skärgård. Vi var runt helt enkelt och rejsade lite. Men sen mot slutet så seglade vi in i Mälaren och körde en transport till Mariefred. Vilket är en sjukt fin stad. Jag har tyvärr inte spenderat så mycket tid där, men det ligger väldigt fint i... Ja, väldigt, väldigt skyddat i Mälaren, i en vik som är sydväst. Kanske i höjd med Södertälje. Rakt inåt landet. Och det är jäkligt läckert.
Men nu ska jag få banne mig kolla här. Hold on. Hold on, sir. Nu tar jag upp min telefon. Finns det någon moringo? Man säger ju mooringplats. Alltså det är en tilläggnings... Ofta är det en boj.
Ah, en mooringboj.
Det är därav namnet då. Moringo. Nu ska vi se om det...
Carl kollar alltså nu i appen. I moringo-appen. Mariefred.
En moringoprick. Den är upptagen just nu. Fasen. Plats nummer 5, Ybom. Man kan alltså se bredd. Man kan se liksom storlek på det hela. Man kan se vad som finns. Titta, här finns det el. Det finns vatten. Inget wifi tyvärr. Men det finns toalett. Ja, men det finns en hel drös med grejer. Ja, men titta. Kul. Förlåt att jag avbröt. Mariefred, vad sa du?
Ja, men Mariefred är väl... För när man kommer in så ser man... Fast det är väl ganska smala passager. Och sen svänger man höger. Och då seglar man över ganska högt land på södra sidan. Och så lite lägre på norra sidan om en... För att sen så öppnar sig upp, så ser man Mariefred längre in på fjärden. Och på vänster hand så reser sig då Gripsholms slott, som är gammalt slott som är byggt på 1500-talet av Gustav Vasa.
Gustav Vasa, han gör det mycket bra.
Han gör så mycket. Det är mycket dåligt också, tror jag, han gjorde. Men i och med att han vinnaren skriver historien så var det de mest bra saker han gjorde. Och sen ligger det, och själva stan är också väldigt gammal och fin, som ligger precis till höger om det. Och slottet är framförallt känt för det här lejonet som stoppades upp på 1700-talet. Som är riktigt gräsligt. Fruktansvärt fult. Men,
visa, nu vill jag se bild.
Ja.
Vad ska jag söka på?
Gripsholm lejon.
Gripsholms lejon. Nej!
Det är sjukt fult. Det är skelögt, har platta tänder och så sticker tungan ut.
Det ser, ursäkta mig, men det ser helt... horribelt ut. Alltså,
det är ett skämt. Men du får tänka att den här gubben är på...
det här lägger vi upp självklart på hemsidan.
Man får tänka sig den här uppstopparen som fick ett dött lejon. För det skänktes till, ja, till någon ståthållare där. Och sen när lejonet dog, för det var levande när de fick det. Men sen när det dog så kallade de väl in någon som skulle stoppa upp det här. Som aldrig hade sett ett lejon. Så du står där med ett dött lejon så bara... Vad fan är det här liksom? Typ bara sett lejon på vapensköldar. Så tydligen, om man ser från sidan i profil så ska det se ganska bra ut. Men det är just ansiktet som vart det sådär.
Sådär? Det här är ju långt ifrån sådär.
Ja.
Det här är ju tvååriga Signe skulle kunna göra det här dubbelt så bra.
Ja,
nu vet jag inte vem det är, men ja.
Madrid Fred finns också Sveriges äldsta värdshus som grundades 1909. Men också första lördagen i juni varje år så hålls ångans dag. För ångkraft har spelat väldigt stor roll för Marie Freds historia. Det finns en gammal museijärnväg där. Så det går ångtåg, en ånglok.
Och då har de en ångbåt också, eller?
Ja, självklart. SS Marie Fred, påmärkt. Som går mellan Stockholm och Marie Fred. Väldigt fin tur. Och under den här träffen då så kommer det även såklart massa veteranbilar och annat veteranfolk. Och så, jättefin stad. Kan jag verkligen rekommendera att åka dit.
Men det här ligger alltså i Mälaren?
Ja. Mm.
Nice. Jag var ju faktiskt i Mälaren i somras också. Mm. Och seglade vid... Vi var Jungfrusund och Kungshatt.
Kungshatt är kul.
Ja. Mälaren imponerade mer än vad jag trodde att det skulle göra faktiskt. Mm. Det var fint.
Det är också väldigt ballsegling på Mälaren. Det kan jag rekommendera. För de säger att klarar man att segla på Mälaren så klarar man att segla var som helst. För det är väldigt lurigt med vindarna. I och med att det finns både höga land och låga land. Och det blåser och vrider. Och
det snurrar något väldigt. Det hade vi problem med, kan jag säga.
Man pratar om att det finns några ställen där man kan mötas med spinacker två båtar. För att det vrider så märkligt.
Ja, tack för att du säger det. För jag kände mig väldigt dålig när jag seglade i somras. Ja,
det är sjukt svårt.
Det snurrade hela tiden. Vad jag än gjorde så var det liksom fel. Skönt att se. Tack.
Marie Fred, segla dit. Ja, men en av de tråkiga sakerna av Carl med att ha åkt upp hit i Umeå, det är ju att båtsäsongen är slut. I alla fall för min del. Och jag tror för många andra del också.
Ja, det är för mig med tyvärr. Jag fick faktiskt förfrågan att följa med Blur, eller Peter Gustafsson här, och segla om några veckor. Men då är jag tyvärr inte tillgänglig. Så att, jag fick tacka nej med lite sorg i hjärtat. Det var... Så nu är det ju faktiskt, som du säger, det är över.
För oss.
Ja.
Ja. Så det får vi fundera på. Nästa vecka då tänkte vi, eller nästa vecka utan nästa gång, då tänkte vi prata om lite just om upptagning, vad man ska tänka på, hur man ska konservera motorer, tänka på med riggen, med segel, med kapell, täckställning, planering och allt annat som rör den här delen av säsongen. För det är också en väldigt trevlig del. Eller man måste bestämma sig för att det här också är en trevlig del. För annars blir
det
ingen kul.
Ja, man kan ju faktiskt göra det väldigt jobbigt för sig. Eller väldigt lätt och kul för sig. Och det är ju bara man själv som kan bestämma det.
Mm. Och om man lägger ner lite jobb nu så kan man spara mycket jobb på vårkanten. Men det här pratar vi om i nästa avsnitt.
Och som vanligt så lägger vi upp på vår hemsida en lite så här blogginlägg kan vi nästan kalla det. Med liksom bilder, med videos, med text om det vi har pratat om. Så när man lyssnar här nu och man sitter med tillgång till en dator så kan man faktiskt ta upp och kanske följa med här i flödet. Eller med en telefon om man vill göra det. Sen så är vi mest aktiva på Instagram. Där är ju vi aktiva. Men sen så har vi också en Facebook som vi har bestämt oss för nu att vi ska... Ta tag i lite grann och aktivera den också. Så vi har ju Sjölivet podd på Instagram, Sjölivet på Facebook. Där finns vi.
Och www.sjölivet.se.
Vi måste säga ett stort tack till Moringo.
Ja.
Som sponsrar det här avsnittet. Superkul. Gå alltså in, det finns både för Android, för iOS, alltså Apple-produkter. Och gå in och ladda hem appen, kolla in den och se vad ni tycker. Kanske skriv lite grann. Superkul i alla fall. Stort tack till Moringo, stort tack till er lyssnare där ute. Ska vi avsluta där kanske, Oskar?
Hej då!
Hej då!